Podplay.
De stora nyhetshändelserna drabbar oss intensivt, men efter ett tag bleknar de bort. Men för de som var där stannar minnena från dramat alltid kvar. Den här podden är deras berättelser.
Julhelgen 2004 drabbas tusentals svenskar av flodvågskatastrofen i Sydostasien. Vi tvingas lära oss ett nytt ord, tsunami. En av dem som befinner sig mitt i katastrofen är Andreas Norman. Från jullovet på UD:s elitutbildning hamnar han i ett helvete på andra sidan jorden.
Välkommen till Jag var där med Andreas Utterström och Mattias Bergman.
Du ska komma ihåg att vi arbetar med väldigt mycket döda. Han ger mig rådet då att inte se dem med ögonen. Och jag förstår inte riktigt vad han menar. Men jag tänker okej, okay, jag ska komma ihåg det. Inte titta dem för mycket i ögonen.
Den 26 december 2004, klockan 01:58 svensk tid, inträffar en jordbävning under havsytan i Bengaliska viken utanför Indonesiens kust. Det är det näst starkaste skalvet genom tiderna. Rörelserna toppar på 9,3 på Richterskalan. Jordbävningen varar så länge som 10 minuter.
En kraftig jordbävning skakade i natt norra delen av ön Sumatra i Indonesien, vilket skapade stor panik bland invånarna. Tusentals människor flydde från sina hem, men det är fortfarande oklart vilka skador som kan ha uppstått.
Så här långt är nyheten en utlandshändelse, en av alla dessa tragedier som inträffar långt från Sverige och som vi inte har så lätt att känna igen oss i. Här är vi ju förskonade från stora jordbävningar.
Men under morgontimmarna på annandagen 2004 ska det korta telegrammet från Ekot sluta i en av de värsta händelserna i vår moderna historia.
Havsbotten reser sig 12 meter i jordbävningen. Gigantiska vattenmassor sätts i rörelse längs en 1200 km lång linje. En tsunami bildas, alltså en serie enorma vågor som kommer att kännas tusentals kilometer. Ända bort till Afrika åt det ena hållet och till västra Australien åt det andra.
Länder som Indonesien, Thailand och Malaysia sitter på första paket när flodvågen är på väg. Så många som 20 000 svenskar befinner sig just då i Thailand. Phuket, Khao Lak, Phi Phi Islands och Krabi är favoritresmål. Thailand är något speciellt för många svenskar. Ett paradis med trevliga, tillmötesgående människor, god mat och säkra soltimmar.
Semestrande svenskar har just ätit frukost och tagit sig till stranden som är märkligt lugn och tyst. Vattnet har snabbt dragit sig långt, långt tillbaka från strandlinjen. Sen byggs en kam av vattenmassor upp längs hela horisonten. Många tycker att det ser vackert ut. Sen kommer de 6 meter höga dödsvågorna.
På annandagsmorgonen har drömsemestern i ett slag vänt sig ett helvete utan att någon riktigt förstår. Nästan ingen vet vad en tsunami är. Varken vanliga julfirare eller myndigheter och politiker ska det visa sig.
Vågorna förstör allt i sin väg. Byggnader, båtar och fordon dras obevekligt med vattnet och smulas sönder. Människor springer för sina liv, men långt ifrån alla hinner sätta sig i säkerhet. Totalt ska upp till 300 000 människor dö. En ofattbar siffra. 543 av dem är svenskar. Dessutom skadas 1500 personer.
Jag heter Andreas Norman. Jag är idag författare på heltid och jag jobbar med att skriva böcker och har även börjat jobba med manus för film och tv. 2004 så var jag på diplomatprogrammet på UD. Jag hade precis blivit antagen dit och hade jobbat ett år och sen gått en termin på den internutbildningen.
December 2004 har Andreas Norman jullov. Diplomatprogrammet är en elitutbildning som är vägen in i utrikesdepartementet UD. Det mest prestigefyllda departementet. Efter skolan kan Andreas få utlandstjänst inom UD och kanske till och med bli ambassadör längre fram i karriären.
Diplomatutbildningen är något annat än vad Andreas är van vid. Han har jobbat på fältet med den internationella organisationen OSSE på västra Balkan, men också på ett demensboende. På UD fungerar allting annorlunda. Det är konservativt, långsamt och följer strikta regelverk.
Vi i alla fall som antogs 2004, vi var framförallt idealister. Började genast liksom kritisera den här gamla kansliordningen och liksom det som vi tyckte var trögt och töntigt helt enkelt. Till exempel fick vi en utbildning, då, en kurs i hur man skulle liksom ordna middagar eller tebjudningar för så att säga, diplomatisk representation då. Och vi trodde inte det här var sant. Liksom. Är det här, är det Downton Abbey? Liksom? Det där satt vi bara fnissade åt.
Nej, de kommande veckorna blir ingen tebjudning för Andreas. Han ser nyheterna om den fruktansvärda förödelsen i Sydostasien. Under juldagarna började gå upp för chockade svenskar i Sverige hur stor den här tragedin är. Barn har blivit föräldralösa på ett ögonblick. Föräldrar har förlorat det de älskar mest och söker förtvivlat efter sina döttrar och söner i kaoset efter tsunamin. Nu ligger skadade svenskar blodiga på cementgolv på provisoriska sjukhus. Charterbolagen får inte kontakt med sina resenärer. Nyhetssändningarna rullar dygnet runt och den givna frågan är: hur ska de tsunamidrabbade svenskarna, 8000 mil bort, få bästa hjälp?
Andreas hör att det ryktas vara kaos i statsapparaten. Han ringer till UD för att anmäla sig, men kommer bara till en telefonsvarare.
Jag tror jag fortfarande var väldigt ung. På ett sätt vidöppen för erfarenheter, beredd att hänga på saker. Jag hade en upplevelse av mig själv som att jag hade oändlig arbetskapacitet. Ville vara duktig, ville vara omtyckt. Var också en person som aldrig någonsin hade satt en fot på regeringskansliet tidigare. Eller riksdagen eller någon typ av sån stor politisk organisation.
Nu kommer Andreas Norman att bli en av de svenskar som får ärr efter katastrofen. Även om hans familj inte har drabbats direkt. På kvällen den 30 december sitter han i en bar på Södermalm i Stockholm med en kompis. Och nu är det han som får ett samtal från UD. Han ska åka till Thailand och vara behjälplig i katastrofarbetet. Andreas har aldrig varit i Thailand. Och han har bara gått ett halvår på diplomatprogrammet. Men det spelar ingen roll.
Så jag blir väldigt paff. Men jag säger ja. Jag tror jag har sällan varit så nervös. Det här är en situation jag ger mig in i som jag har ingen aning om hur den kommer sluta. Det är en internationell katastrof. Och jag vet inte vad jag ger mig in i.
Dagen efter, på nyårsafton, får Andreas några vaccinationer och en liten broschyr om Thailand, länder i fickformat. Sen åker han och en kollega ner till Sydostasien på en snabbbokad Thai Air Flight. Det finns bara platser kvar i business class, så de sitter helt ensamma på övervåningen och dricker champagne. Framme i Bangkok förvånas Andreas av att allt verkar normalt. Den intensiva storstaden lever som vanligt och naturkatastrofen märks inte alls. Först i Phuket ser han spåren av tsunamin.
Men när jag kommer till Phuket, då åker vi längs strandlinjen. Då ser jag plötsligt att det är liksom helt röjt på något sätt, längs stranden. Thailändarna har ju hunnit städa väldigt snabbt och plocka undan liksom bråte och sådär. Men man ser att det är ingen på stränderna. Och det här var står liksom stora högar av skräp. Och det som jag vet är så här små strandrestauranger har liksom bara tryckts ihop. Liksom och ligger bara som en hög med plåt.
Över 8000 människor har omkommit eller saknas i Thailand. Nu kommer Andreas Norman in i krisorganisationen. Hjälpbehoven är enorma. Svenskar ligger på sjukhus i hela landet, andra saknas fortfarande. Överlevande utan tak över huvudet och med alla sina ägodelar borta letar efter sina anhöriga. Listorna är långa och informationen osäker. Men så är det ju i krissituationer. Andreas Norman känner sig utvald och ställer in sig på att lösa uppgifter. Dagen efter skickas han till Krabi på Thailands västra sida.
Så då sa han, du måste ju iväg, nu, direkt. Jag bara säger, okej, fine. Då, så vid lunch, så tar jag min väska. Jag har ju inte ens liksom ett begrepp om riktigt hur Krabi förhåller sig till Phuket eller Bangkok.
Du kan inte Thailands geografi?
Nej, jag kan inte. Jag kollar ju på nätet liksom, när jag är framme i princip.
Andreas Norman är statsvetare, inte tränad för katastrofhjälp. På UD har han jobbat med pressfrågor. Men myndigheterna är i ett pressat läge. I medierna i Sverige rasar en debatt om att de ansvariga står handfallna. Många tycker att UD och utrikesministern Laila Freivalds, statsrådsberedningen, ja till och med statsminister Göran Persson, gör för lite och för långsamt för att hjälpa svenskarna i Asien. Mängder av personal, material, chartrade flyg och krisstöd måste ner till katastrofområdet. Därför är det inte konstigt att också Andreas Norman skickas.
Han får nu veta att han ska hjälpa krisdrabbade svenskar i området. Exakt vad han ska göra i Krabi är ännu oklart.
Jag vet ju inte att till exempel de flesta som jag kommer möta kommer vara döda. Jag har inte så mycket detaljer mer än så.
Kvällen innan Andreas kommer till Krabi talar han med en kollega som är erfaren av krisarbete.
Jag pratar med han som är insatsledaren där, som jag känner lite efter att ha jobbat kort på krisberedskapsmyndigheten. Han är superbra. Och han säger till mig så här, ja, du vet, det gör inget att bli väldigt trött. Det är inte farligt att bli trött. Du kommer klara att kunna jobba i princip nonstop i 3 dygn. Men sen måste du bara lägga dig i ett mörkt rum och sova. Och sen bara upp igen. Men kom ihåg att drick vatten. Och håll undan solen. Och bli inte för upptagen av döda när du möter dem.
I området finns några av svenskarnas favoritstränder som Aonang Beach. Här har vågen slagit in med kraft. Andreas Norman och de andra som nu ska arbeta i Aonang har sin bas på ett hotell. Efter att han har satt in sin väska på rummet körs han och kollegorna till uppsamlingsplatsen. Ett tempel som munkar har upplåtit för hjälparbete. Och hjälparbetet, det handlar om att ta hand om döda kroppar och identifiera dem.
Ja, en blandning av bårhus, förrum till liksom en begravning och samtidigt liksom intensiv så här, rättsmedicinskt arbete. Och det var liksom en stor, märklig plats, kanske som 2 fotbollsplaner, en stor grusplan, omgärdad av en mur. För att komma in där så var det en stor sån här kinesisk portal med så här målade pelare med ett lite sån här kinesiskt utsvängt tak. Och den hette då Chinese Temple. Och då min kursare, han säger, nu går vi in här. Och det var ju på den, när jag kom dit så var det inte någon särskild kontroll utan människor strömmar ut och in där helt fritt. Man har inte på sig några särskilda skyddskläder eller det är ingen kontroll överhuvudtaget utan det är mycket folk som rör sig här. Precis utanför det här området så är det en jättetrafikerad gata så det är slamrigt och bullrigt, åker lastbilar och moppar och så. Och precis vid porten så står thailändare och lagar mat i stora grytor och säljer. Och in till det så finns det här stora anslagstavlor med bårhusfotografier. Då, alltså ansiktsbilder på döda som man har fått in. För att anhöriga ska kunna gå där och titta och eventuellt känna igen då, ett offer.
När Andreas kommer in på templets gård, grusplanen, möts han av 300 döda kroppar. De är inlindade i lakan, mattor, presenningar eller ligger helt enkelt i de solkläder de bar när vågen kom. Kropparna är också i mycket dåligt skick. Människorna har hittats i rasmassor eller drunknat. Fukten och den tropiska hettan gör sitt till. Andreas får genast en ryggmärgsreflex att vända. Han har bara sett döda människor svepta i samband med begravningar. Men det här är något helt annat.
Jag vet en kollega som var psykolog som kom från Rädda Barnen. Han gick in på området. Men han bara tvärvände och rusade ut. Och man höll på att svimma i princip. Var nära att kräkas. Och han fick liksom sån fysisk panikreaktion inför allt det här.
På området finns svenskar från UD, Räddningstjänsten, Röda Korset, Svenska kyrkan och Rädda Barnen. Rättsmedicinare från flera länder försöker samarbeta. Volontärer lägger all energi och viljestyrka på att hjälpa. Alla är märkbart trötta och allvarliga.
Andreas Norman ska ersätta en kollega som måste tillbaka till Sverige för att han mår så dåligt. Det råkar vara en kille som går i samma klass på diplomatprogrammet. Andreas minns honom som robust och stabil i sinnet. Men det är uppenbart att han inte mår bra.
Han är helt manisk. Pratar oavbrutet och liksom lite så här upprymt om att de precis har varit på Phi Island som ligger i närheten av Krabi och Aonang. Där då förstörelsen har varit total. Och det är också många svenskar som var där som har dött. Och han pratar uppjagat om det och han liksom så här säger till mig, kom Andreas, kom, ska du få se här på bilder. Och så visar han mig som ett fotoalbum. De har tagit bilder för att dokumentera då. Bilder på stranden, på sönderslagna hus, på lik. Och han är helt avstängd och liksom blank i ögonen och skrattar helt omotiverat och på helt enormt uppjagad. Men jag tänker att han har ju gått sönder någonstans och inte, verkligen inte frisk.
Andreas Norman är lojal och väljer nu att koppla på autopiloten. Nu får han träffa sina arbetskamrater och får sina arbetsuppgifter.
Jag är inte beredd på det här. Jag tror jag är så otroligt fokuserad på att jag ska på något sätt utföra en uppgift. Och att jag kan inte åka hela vägen hit för att sen bara backa och för att vända om. Jag tror att jag var beredd på att stålsätta mig och var beredd på allt.
Han ska hitta svenska offer, hjälpa till med identifieringen av döda kroppar. Målet är att försöka få fram rätt namn till rätt kropp så att anhöriga kan få hem sina familjemedlemmar och släktingar och begrava dem.
Gruppchefen för nu, han är väldigt samlad, är väldigt allvarlig. Han säger till mig att det här kommer bli väldigt tungt arbete för dig, Andreas.
Templet och grusplanen där kropparna ligger präglas inte det minsta av det lugn som brukar råda där döda kroppar finns. Anhöriga i chock, både europeer och thailändare, söker febrilt efter försvunna familjemedlemmar. Anhöriga som antagligen behövt hjälp av psykologer eller läkare. Andreas har hamnat rakt in i något mycket oväntat. För bara en timme sen var han på ett bättre hotell. Men han är en del av UD just för att han ska klara såna här situationer.
Andreas talar med anhöriga som står på gatan utanför templet vid de stora anslagstavlorna med svartvita porträtt av de saknade. Han stöttar dem och frågar om alla möjliga uppgifter om dem de letar efter. Har de anhöriga foto av sina saknade? Hur gamla är de? Hur var de klädda? Vad hade de för hårfärg? Hade de tatueringar eller ärr?
Sedan stämmer han av informationen med de långa listorna över döda kroppar. Ett tresiffrigt nummer på en kropp ska bli ett namn. När Andreas gjort en preliminär identifiering utifrån allt han vet om personen arbetar rättsmedicinare från olika länder med tandkort och försöker matcha offer med anhörig genom DNA-tester. Andreas Norman befinner sig 10 timmar om dagen bland lik. Han drar sig till minnes vad insatschefen har sagt till honom.
Du ska komma ihåg att vi arbetar med väldigt mycket döda. Han ger mig rådet då att inte se dem med ögonen. Och jag förstår inte riktigt vad han menar. Men jag tänker okej, jag ska komma ihåg det. Inte titta dem för mycket i ögonen.
Arbetet tar all vaken tid, men också en stor del av den tid som borde gå till sömn. Andreas Norman börjar jobba 8 på morgonen med några korta möten. Sen är han på uppsamlingsplatsen och talar med anhöriga och letar bland offer till 9 på kvällen. Efter en middag är det dags för det administrativa arbetet med listor och blanketter. In på småtimmarna skriver Andreas sedan en dagsrapport över hur arbetet går, vilka problem som finns och hur krisarbetarna mår. Som hans chef har instruerat honom: om du inte skriver rapport kommer de inte att tro oss i vad vi är med om. Innan han somnar vid 2-3 på natten kan Andreas ringa sin flickvän i Sverige. Sen får han 4 timmars sömn.
Om jag sover, ja det gör jag. Men det är mer en slags medvetslöshet under några timmar och sen så är man igång igen.
Andreas Norman och hans kollegor är inne i en bubbla av hårt arbete. De vet ingenting om diskussionen i Sverige, där det stormar kring politikerna. För att det tröstlösa jobbet att möta desperata människor och se döda kroppar hela dagarna inte ska övermanna honom, ser Andreas till att vara noggrann. Alla siffror ska vara rätt, alla papper korrekt ifyllda. Det är intyg om dödsfall i utlandet, frakttillstånd, blanketter för ekonomiskt bistånd och telefonnummer. Andreas känner stolthet i att försöka göra allting rätt.
Det är lik som bara är ett nummer. Till slut faktiskt blir en människa som har ett namn, en historia och som knyts till anhöriga som kan inleda ett sorgarbete. Och för mig att liksom åstadkomma det, det var ju att så att säga vara noggrann i alla detaljer.
Slutmålet är att de avlidna ska kunna föras till Sverige i sinkkistor med militärens Herculesplan. Den 5 januari anländer de första döda svenskarna till Arlanda flygplats. Kistorna är draperade i svenska flaggor. Samtidigt försöker Andreas och hans kollegor att kämpa. Varje natt kommer nya kroppar som de ska försöka koppla till namn.
Vi rörde oss allihop liksom som på en kyrkogård. I de bästa lägena så blir det en slags tyst solidaritet över att nu hanterar vi det här situationen så gott vi kan. Liksom.
Andreas jobbar i vanliga gymnastikskor, tunna jeans och t-shirt. Han bär munskydd och vita latexhandskar och har en liten väska med sina blanketter och vatten. Han tillverkar en egen namnskylt som visar att han är svensk. Det är långt ifrån någon officiell svensk krisutrustning. För den beredskapen finns helt enkelt inte. En annan UD-anställd har fått köpa 50 tröjor med svenska flaggan på Turistgatan i Stockholm innan hon har rest ner.
Andreas arbete är en kamp mot klockan. Det är svårt att urskilja nationalitet och ibland till och med kön på de svårt sargade kropparna.
Kropparna då var, när jag kom, var ju i väldigt dåligt skick. Började bli sämre och sämre skick. De är ju i förruttnelse. Efter ett par dygn av tropisk hetta och saltvatten och sådär, så går det inte att känna igen en kropp riktigt. Det är omöjligt. Nedbrytningen är så stark liksom av ett lik att du knappt kan känna igen en man eller en kvinna.
Kropparna riskerar att sprida sjukdomar och bakterier och vissa måste brännas. Efter några dagar kommer kylcontainrar från svenska försvaret och arbetet blir lättare. Traumatiserade thailändska anhöriga rör sig på grusplanen bland kropparna och letar desperat. De behöver akut psykhjälp, bedömer Andreas. Allt han kan göra är att försöka skydda och stödja dem. Men det är omöjligt för honom att inte påverkas själv.
Det är klart att det är otroligt sorgligt att se barn känna igen tröjtryck från Hennes & Mauritz. Liksom, vet att det här var människor som var på semester, som jag kanske satt på bussen med strax före jul. Och människor som såg fram emot sin semester, och nu ligger de där.
Många av de döda är barn.
Det är väl det hemskaste egentligen. Överhuvudtaget att se kroppar på det viset ligga så ovärdigt som de särskilt gjorde i början då. Så här, det känns onaturligt. Jag kände att jag bara ville på något sätt skyla över dem, bara ville ta hand om det. Det är väldigt, väldigt naket. En död människa som bara ligger liksom utfläkt är någonting väldigt skyddslöst och ett barn, det är bara ännu värre.
Och nu minns Andreas insatsledarens råd till honom. Att inte se de döda i ögonen.
Jag förstår ju lite mer vad det betyder när jag är uppe på området där bland de döda. Jag försöker undvika att så att säga, stå och titta för mycket de döda i ansiktet. Jag i alla fall på något sätt letar efter tecken på liv. Och kan liksom fastna i tankegångar kring vad har den här människan varit innan? Eller den här pojken är lik en släkting? Eller, alltså man kan fastna väldigt mycket i sådana tankar. I det här arbetet så kan man inte göra det för mycket. Det blir för känslomässigt slitsamt. Utan tvungen att se kroppen som just bara en död kropp.
Synen av lik är inte naturlig för oss människor, men lukten är det värsta.
Det är ju lukt som, alltså är nästan, man kan inte säga nästan lukt, utan det är ju mer som ett tillstånd av sån här fruktansvärd, sötaktig stank av människokött som ruttnar. För det är ju 30-35 grader varmt, det är gassande sol och tropisk fukt. Så det är en helt vidrig stank då, som genast tränger sig in överallt, i kläder, i håret, fäster sig överallt.
Ett sätt för Andreas Norman att hantera sina egna känslor blir att försöka hjälpa andra i deras sorg. Han tvingas berätta för flera människor att de personer som de saknar och har sökt efter är döda.
Jag lät i ett fall till exempel ett par som letade efter en vän som hade dött. Så lät jag dem vara mer aktivt med i processen. Så till exempel så när vi hade identifierat kroppen så frågade jag om någon av dem ville se kroppen. Och sa att det är obehagligt, men om ni vill så får ni göra det. Den här kroppen var så att säga rätt välbevarad. Så att, och då ville de vara med när kroppen lades ner i kistan. Och sen så ville killen i det paret, han ville vara med och bära kistan när vi... När den bars ner till den här pickuppen utanför uppsamlingsområdet.
Alla agerar inte på samma sätt i den extremt pressade situationen. Vissa trötta tjänstemän lyckas inte visa medkänsla utan blir hårda och kantiga mot anhöriga. Andreas ser irritation och konfrontation. Men han har bestämt sig för att ha en annan inställning.
En anledning till att jag inte bröt ihop var att jag bestämde mig för att jag kan inte bli det som man på UD kallar för ett konsulärt ärende. Jag tänker inte bli själv en svensk som behöver hjälp. Det är inte därför jag har kommit. Det kan låta lite så här macho, men jag tror att man bepansrade mig med den typen av attityd för att orka jobba på.
Det är omöjligt att förutsäga hur kollegorna ska reagera känslomässigt av sömnbristen och det psykiskt påfrestande arbetet. Andreas minns en stabil, robust kille från Räddningsverket.
Han blev plötsligt, efter några dygn som vi hade arbetat ihop, onaturligt och olämpligt upptagen av just kropparna som döda människor. Han ville liksom sitta och titta på dem och jag tror att han liksom fastnade helt enkelt i de här tankarna. Det slutade med att han fick för sig att han skulle dokumentera, videofilma kroppar, vilket vi sa, det är inte lämpligt, det ska du inte göra liksom. Och satt och tittade bara på kroppar. Jag upptäckte honom vid ett sånt tillfälle och då pratade jag med några kollegor och sa att jag tror att nu måste han lämna arbetet. Nu börjar det gå sönder i honom.
Avlidna svenskar kommer nu undan för undan tillbaka till Sverige. liksom flygplan med ensamma överlevare och hela uttröttade familjer som klarat sig. Samtidigt jobbar Andreas Norman och hans kollegor oförtröttligt vidare i Thailand. De anhörigas behov av hjälp och vetskap försvinner inte. Nya problem som behöver lösas dyker ständigt upp. Men en förmiddag kommer en kollega från Krabi till hotellet i Aonang och berättar för Andreas att han ska bli avlöst. Det är dags att åka.
Då sa jag bara, nej, det går inte. Alltså jag måste ju fixa det här och det här och det här. Och A, B, C, D, E, F. Alltså jag, kolla, allt det här måste vi ju ordna. Och det kan jag inte släppa. Jag ska ju sticka iväg här om en halvtimme och jobba. Så att de var ju tvungna att övertala mig och säga att nej Andreas, du ska sluta jobba nu. Du ska packa dina grejer och åka tillbaka till Phuket. Och det kommer andra som kommer ta över din arbetsuppgifter. Du ska göra en överlämning nu. Sådär. Och jag var liksom, jag var nästan arg.
Exakt varför han blir hemkallad förstår han inte. Andreas Norman har inte visat tecken på att han inte klarar uppdraget längre. Dessutom har rutinerna för arbetet blivit bättre.
Men jag tror inte de tänkte att jag liksom har brutit ihop, för det gjorde jag aldrig. Men de tänkte nog att jag bryter snart ihop om de inte får ut mig. Men när jag liksom skulle lämna, det var det som att jag förstod inte hur jag skulle kunna komma tillbaka till någon slags vanligt Sverige.
Allt för en behaglig resa heter vi vår tax-free.
Efter 8 dygn i en bubbla av krisarbete är det slut. Andreas Norman landar i Stockholm den 8 januari. Kontrasten blir enorm. De flesta svenskar har aldrig sett en död person, än mindre en drunknad. Men i Sverige talar alla om annat än själva tragedin. Vem bär ansvaret för att hjälpen var så sen? Vem skulle ha ringt till vem, sagt vad och beslutat vad? Utrikesminister Freivalds får utökat livvaktsskydd på grund av hotbilden. Och till och med kungen uttalar sig kritiskt.
Jag tror jag var helt bedövad när jag kom hem till Sverige. Jag kommer ihåg att jag blev hämtad av, om det var så här, biträdande personalchefen som mötte mig och några andra som hade jobbat då på Arlanda. Vilket ju var ett tecken på att hon stod där en sen kväll. Det var ett tecken på att UD hade börjat bli orolig för sin egen personal.
Andreas tas emot av sin flickvän. De åker hem till henne.
Och jag var liksom helt avstängd. Hon hade lagat middag, minns jag, och lax med romsås. Och jag satt liksom och jag lyckades inte riktigt ens äta, utan jag bara sa till slut, jag är så trött. Eller jag tror inte ens sa det. Jag är lite trött, tror jag sa. Och sen så så bara la jag mig i hennes säng och sov 20 timmar.
Men det är bara början på den fysiska delen av hans återhämtning. Andreas är väldigt allvarlig. Han har kort stubin och blir plötsligt arg.
En morgon så tyckte jag att det luktade vidrigt i hela lägenheten. Och så frågade jag, vad fan är det som luktar? Då hade hon lite mogna bananer där. Och då utlöste det väl en då, så här lukthallucination hos mig. Så jag tyckte hela lägenheten luktade lik. Och så här, du måste ta bort de där bananerna. Liksom. Och blev jättearg och jätteupprörd. På oproportionerligt sätt.
Andreas Norman drömmer mardrömmar om kroppsdelar och döda. När han åker tunnelbana kommer han på sig själv med att tänka att människorna runt omkring honom lika gärna kunde ligga döda på grusplanen i templet i Aonang.
Alltså jag var i efterhand så är det ju solklart att jag var ganska illa däran. Jag var liksom mör i hela kroppen, naturligtvis av trötthet och att känslorna faktiskt på något sätt gick ut i själva kroppen, att det blev som nästan som en värk i hela kroppen av någon slags känslomässig chock.
Hans flickvän är förstående och lyssnar, men hon tröttnar. Hon ser att Andreas behöver professionellt stöd och övertala honom att söka hjälp från utrikesdepartementet.
Men jag hörde då Amos att jag behöver nog prata med någon. Och då ordnade de samtal med någon slags personalkonsulent som fanns på UD.
Flera andra av organisationerna som haft krisarbete i Asien ger sina medarbetare flera veckors återhämtning. Planen för Andreas är att vara ledig bara ett par dygn innan han återvänder till UD och sin utbildning där. Mötet med personalkonsulenten som brukar arbeta med ledarskapsutveckling i organisationer blir inte alls vad han behöver.
Så då fick jag ett samtal som var väldigt frustrerande för mig. Och jag fick frågor som, ja, hur mår du nu efter några dygn då? Hur ska jag svara på det? Ja, kanske. Så då ringde jag igen och då sa jag att det här samtalet var bara löjligt som jag haft. Ni förstår nog inte, jag har ungefär varit ute i krig. Och då hoppar de till och sen så lite senare så hörde de av sig igen och sa att du ska få prata med någon på, jag tror det hette flygmedicinska divisionen på försvarshögkvarteret.
Psykoterapeuterna där har hanterat krigsveteraner som haft liknande upplevelser som Andreas. Han får tala med en man som själv varit i Krabi efter tsunamin och förstå vad han har varit med om. Få andra i Sverige kan greppa Andreas erfarenhet.
Men han liksom fick mig på rätt köl, kan man säga, på väldigt kort tid. Jag träffade honom bara en eller två gånger. Men även bara det räckte för att jag skulle förstå att jag är inte galen. Hallucinationerna, det är helt normalt. Det är kroppens och psykets sätt att liksom reagera på en chock. Och att jag har kanske blivit lätt traumatiserad, men att det kommer också läka ut. Liksom. Och att jag, som han också sa, att jag ska vara stolt. Ska vara stolt över mitt arbete.
Medan Andreas återhämtar sig i januari 2005 pågår ett stort mediedrev kring tsunamikatastrofen. En kommission ska reda ut hur den svenska politiska toppen har klarat insatsen. Varför gick utrikesminister Laila Freivalds på teater på annandagskvällen trots att hon fått besked om flodvågen? Agerade hennes viktigaste tjänsteman, kabinettssekreterare Hans Dahlgren, tillräckligt snabbt? Var befann sig egentligen Lars Danielsson, den viktiga statssekreteraren i statsrådsberedningen och Göran Perssons högra hand? Varför verkade resebolagen snabbare och mer seriösa än staten? Hur kunde andra länder få hem sina medborgare snabbare än Sverige? Och hur kunde det gå så långt att svenskar bedömdes riskera livet på Phukets flygplats dagarna efter katastrofen?
Det är januari, helgdagarna är över och Sverige ska starta om efter en kollektiv chock. Andreas Norman åker till sin lägenhet och klär om till kostym. Det är nu dags att gå tillbaka till UD och utbildningen. Han har inte kommit igenom sina upplevelser ännu. Han är slut i kroppen och yr. Men när kursarna på diplomatprogrammet samlas upptäcker han att flera av dem har erfarenheter från tsunamin. De har jobbat i Stockholm under nyårshelgen och en tjej har till och med varit i Phuket. De kramar om varandra, omtumlade.
Men vi har ju liksom en jättefin klasskänsla. Vi är som en gymnasieklass som håller ihop och kramar om varandra och pratar med varandra. Sen är ju det att alla möjliga människor runt omkring, tjänstemän, fattar ju ingenting mer eller mindre. Och det var en ganska hård kontrast.
Den 10 januari kallas det till ett slags uppföljande möte på UD om tsunamin. Alla, från utrikesministern ner till de unga som varit på fältet i Thailand, ska diskutera hur arbetet har gått. Andreas har bara varit hemma någon vecka, men deltar ändå.
På UD finns detaljerade sociala koder som styr hur möten går till. De viktigaste ska sitta centralt i rummet och som junior bör Andreas Norman sitta långt ifrån dem. Men som nyanställd kan han inte reglerna och han är fortfarande omskakad. Han kommer in ganska sent och ser en ledig stol vid bordet, alldeles i mitten av ena långsidan.
Och sen så kommer personalchefen och utrikesministern då, Laila Freivalds, kommer in. Och så sätter hon sig då rakt mitt emot mig. Och då fattar jag att den här stolen jag sitter i, den kanske är det som egentligen en avdelningschef borde sitta i. Eller jag inser att jag sitter fel helt enkelt. Men alla är sådär lite finkänsliga, så ingen har liksom påpekat det. Det ska man bara veta, så att säga.
Det blir pinsamt för Andreas. Men nu har alla kommit och han känner att det är för sent att resa sig.
Och så tänker jag samtidigt, ja men vad fan, jag har rätt att sitta här liksom. Jag har varit i Thailand. Jag har jobbat. Så jag har väl rätt att sitta här. Ungefär så.
UDs personalchef hälsar välkommen till mötet. Sen ger hon slutsatserna av tsunamihanteringen. Arbetet gick bra. Insatsen hade vissa brister men sköttes i stort sett rätt. Så blir det utrikesminister Laila Freivalds tur. Hon konstaterar att alla gjort ett väldigt bra jobb under svåra omständigheter.
Och sen så börjar hon gå in i en lång harang om hur arg hon är på svensk media och på hur UD har skildrats och hur så att säga, vi har skildrats av pressen.
Andreas Norman håller inte med om något han hör. Han har just kommit från anhöriga med sorg och har försökt hantera döda kroppar på ett värdigt sätt. Han tycker att beskrivningen av hans arbete är totalt fel, förljuget, oärligt och futtigt. Och att flytta fokus till hur tidningar och tv rapporterat ser han som löjligt och nästan obscent. Men när det blir tyst och ordet lämnas fritt säger ingen emot Laila Freivalds eller personalchefen. Utom Andreas.
Så jag bara räcker upp handen och säger att jag har något att tillägga. Och sen så börjar jag då lägga ut texten. Jag säger att jag heter Andreas Norman. Jag jobbar i Krabi. Och jag håller inte alls med dig, Laila Freivalds. Och sen så börjar jag berätta om arbetet som vi utförde. Och hur extremt utsatta och utlämnade vi var. Att det inte fanns någon typ av organisation. Att jag tycker inte alls det här har gått bra. Det fanns ingen förberedelse. Alltså jag skrädde liksom inte orden. Och jag har i det läget ganska dålig koll på vad jag säger. Jag liksom märker någonstans halvvägs in i det här. In rant kan man säga. Att jag vet inte vad jag säger riktigt. Och tänker bara så här lite skrämt i bakhuvudet att alltså, nu blir jag avskedad.
Utrikesministern sitter mitt emot Andreas. Hon är tyst, ser ner i bordet och blänger. Stämningen i rummet är usel. Adrenalinet rusar i Andreas och pulsen bultar.
Men då börjar ju andra räcka upp handen. Kursare till mig, som en tjej som var i Phuket minns jag, börjar också då oförberett och liksom med många ord berätta, ja men vi jobbar i Phuket och så här funkar det då, det var inte alls sådär som du beskriver. Och så var det flera som liksom började prata då.
Alla är kritiska, känslosamma och beskriver sin kamp i Thailand. Personalchefen verkar ställd. Utrikesministern säger fortfarande ingenting.
Ett år efter det här mötet avgår Laila Freivalds, till stor del på grund av hur tsunamikatastrofen hanterades. Statssekreterare Lars Danielsson tvingas också bort. Bandinspelningar av hur de ansvariga i Rosenbad kommunicerat med varandra under de kritiska dagarna i december 2004 gör att kabinettssekreteraren Hans Dahlgrens karriär räddas. Förtroendet för utrikesdepartementet har skadats svårt.
Och Andreas Norman tycker att insatsen kunde ha skötts annorlunda. På UD är man van att agera långsamt och samla in så mycket information som möjligt om en händelse innan man fattar beslut. Det är ett sätt att inte slösa med skattebetalarnas pengar. Men i flodvågskatastrofen hade svenskarna kunnat få bättre hjälp snabbare om hela insatsen lagts upp på ett annat sätt.
Andreas tror att det varit skillnad om en lika stor katastrof skulle inträffa idag.
Ja, definitivt. Jag tror idag liksom att till exempel MSB finns, där man samlar kunskap och inte sprider ut den på flera olika myndigheter. En annan är till exempel att UD har kristeam. Varje kris är unik. Liksom. Det kommer inte vara exakt en tsunami. Men i det här läget, då hade man behövt jobba mera som riktiga krisorganisationer arbetar, som militären arbetar. Man arbetar utifrån ofullständig information och fattar ändå snabba beslut. Man går i stabsläge, det vill säga man har mycket snabbare beslutsvägar. Inte att man ska liksom stämma av med den ena efter den andra, den tredje, och sen samlas för att ha ännu ett möte och prata om saken. Utan man har snabba beslut och tydliga mandat för dem som ska så här, utföra arbetet.
Andreas Norman går klart diplomatprogrammet. Han jobbar sen på Västra Balkan och är med och bygger upp ambassaden i Skopje, Nordmakedonien. Sen arbetar han med terroristbekämpning, gör analyser under den arabiska våren och slutar som vicechef på ambassaden i Vilnius i Litauen. Sen lämnar han UD och blir författare, bland annat till en bok som handlar om hans upplevelser av flodvågskatastrofen.
Idag drömmer Andreas inte längre om veckan i Aonang. Men minnena kommer naturligtvis aldrig att lämna honom.
Jag märkte till exempel att när jag skrev min bok 9,3 på Richterskalan, som ju handlar om mina upplevelser och hela tsunamikatastrofen, så då började jag få såna här luktminnen. Då började jag plötsligt känna likstank igen just i såna här lägen när som kunde bli där lukten kunde bli utlöst av till exempel lukten av så här väldigt starka liljor till exempel. Övermogen frukt, skämt kött och sånt.
Om man hade förstått hur dygnen i Thailand skulle bli när han fick det där avgörande samtalet den 30 december 2004, hade han ändå åkt?
Ja, det hade jag gjort. Absolut. För mig var det ju en extremt påfrestande arbetsvecka, om man säger så. Men jag gjorde skillnad. Jag hjälpte människor. Jag är stolt över det.
Podplay, en del av